Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna så kan jag då be om större skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Det här är Tyst vittne. En podd om mord och försvinnanden. Hej och välkomna till Tyst vittne med Jenny och Alex. Hur är läget där ute? Fortfarande ingen som svarar. Glad midsommar, solen skiner, det är trevligt. Vi sitter här och ska spela in ett midsommarfall.
Precis.
Till er.
Exakt.
Antingen lyssnar ni ikväll eller imorgon när ni är trötta efter kvällens firande.
Så idag ska vi ta upp en hemsk händelse som inträffade på midsommarafton 2010. Vi vill ge en liten varning för känsliga lyssnare. Det vi ska berätta om idag är en händelse som var väldigt grov och det kan uppfattas som mycket stötande för vissa personer. Men med det sagt så är dagens fall som vi tänker prata om ganska så komplicerat och det är ganska många människor involverade. Men vi ska försöka reda ut det för er så att ni hänger med.
Ja, vi är förtydligade lite då och då så att man inte blir borttappad.
Precis, det är i alla fall tanken. Så vi hoppas att vi inte tappar bort det. Men dagens avsnitt handlar om Ivan. Och Ivan var vid tillfället 30 år gammal. Ivan hade en nära relation till sin familj och särskilt sin syster. Han pratade med sin mamma nästintill varje dag. Det finns inte så mycket information om honom från pålitliga källor. Så därför så kommer vi hålla det kort. Och det är det vi kommer att berätta om Ivan här och nu. Vi ska till Helsingborg 2010. Och vi ska börja med att prata om Johan. En man som vid tillfället var 27 år. Johan hade ett missbruk bakom sig och en del småkriminalitet. Vid tiden var han inskriven på Västkustfamiljen som var ett behandlingshem för missbrukare med inriktning på dykning och hockey. Västkustfamiljen blev av med sin licens och gick sedan i konkurs någon gång efter 2010. När det kom fram att ägaren hade haft kontakt med en kriminell gruppering. Däremot är de här uppgifterna från Wikipedia och de kanske ska tas med en nypa salt. Det här är ingenting vi vet säkert. Men det vi vet är att behandlingshemmet fick en del kritik. 2007 så inträffade ett hemskt mord i Västkustfamiljens lokaler i Marstrand. Alltså det här behandlingshemmet i Marstrand. En ung man vid namn Leonard mördades brutalt på natten genom att han knivhöggs flera gånger av en annan intagen på behandlingshemmet. Och flera fel av behandlingshemmet ska ha lyfts som ett problem den här kvällen. Däremot så fanns ju Västkustfamiljen kvar efter den här händelsen och det var bara senare efter 2010 som man faktiskt gick i konkurs. Johan kom till Helsingborg i april 2010 där han fått arbete på ett dykcenter.
Johan var utbildad dykinstruktör och han fick jobb på det här dykcentret i Helsingborg genom en bekant som tidigare varit föreståndare på ett behandlingshem som han var inskriven på. Och nu drev hon då det här dykcentret. Och hans arbetsuppgifter var att ta hand om butiken och assistera vid dykkurser. Skulle han då hålla sig ren och allt skulle gå bra så diskuterade de möjligheten för att Johan skulle få chans att hålla egna dykkurser.
Johan hyrde en lägenhet i andra hand och eftersom han nyligen kommit till Helsingborg så kände han bara en person där. Han spenderade dagarna med att träna på gym flera gånger om dagen och han ansåg sig själv vara vältränad. Johan skulle däremot träffa en ny person den midsommaraftonen 2010. En person vid namn Andres. Andres hade precis suttit i fängelse för att ha huggit en kille i buken med en häcksax. Men du har lite mer information om det.
Precis, Andres dömdes till 8 års fängelse för mordförsök på grund av denna händelsen då.
Yeah.
Och vi ska ju säga att offret överlevde. Otroligt nog denna attack, kan man säga att det är ju.
Så han hade ju visat tendenser på att vara våldsbenägen redan tidigare.
Ja.
Innan den här midsommaraftonen som vi pratar om nu. Han missbrukade även olika typer av narkotika. Och 2010 så var Andres 32 år gammal och han bodde på ett familjehem i Stövelstorp. Han var inte från området, men han valde ändå att bo där av flera olika anledningar. Bland annat så fanns det en kampsportsklubb som han ville träna på. Och Andres hade ju tränat kampsport hela livet. Vilken typ av kampsport hade han tränat, Jenny?
Brasiliansk jiu-jitsu, tror jag att det var.
Mm. Så eftersom han har tränat det hela livet så tänker jag att han är nog ganska bra på det.
Mm.
Så Andres vänskapskrets var ju något större. Han var väl med en person som vi kommer att kalla för Peter. Peter och Andres satt på en anstalt samtidigt och avtjänade straff för separata brott. Andres hade träffat både Peters flickvän och Peters syster, som kände ändå varandra. I alla fall, Johan och Andres träffades alltså för första gången på midsommarafton 2010. Och här verkar de vara tämligen överens. Däremot så kommer deras versioner av kvällen gå isär. Och jag tänkte att jag skulle börja med att berätta Johans version. Johan träffade Andres på bussen på väg hem från gymmet. Och Andres, han verkade ha problem med sin mobiltelefon, så Johan erbjöd sig att hjälpa honom. De hade alltså aldrig träffats tidigare, ska man ju ha med sig. Däremot så lyckades de inte fixa mobiltelefonen, utan det verkade som att den behövde laddas. Och eftersom det verkade vara viktigt att Andres fick tag i en person, så sa Johan åt honom att ja, men han kan följa med honom hem och låna en laddare till telefonen. Hemma hos Johan insåg de att de hade en gemensam bekant i Peter, som jag nämnde tidigare. Peter hade också varit inskriven på behandlingshemmet Västkustfamiljen samtidigt som Johan. Och det var så de två kände varandra. Och Andres, han kände ju som sagt Peter från tiden ihop på anstalten. Medan de var i Johans lägenhet så pratade Andres i telefonen flera gånger. Och Johan uppfattade det som att Andres pratade med en person vid namn Ivan. Samtalet var inte hetsigt eller hotfullt, men det verkade som att Andres ville träffa Ivan för att diskutera någonting, medan Ivan inte var lika sugen på att ses. Andres återberättade sin version av telefonsamtalet för Johan, vilket var att Andres fått reda på att deras gemensamma vän Peter befann sig i Ivans lägenhet och var i ett trängt läge och behövde hjälp då det fanns ytterligare 10-12 jugoslaver där utöver Ivan. Och Ivan är alltså en person som Johan aldrig hade träffat tidigare. Andres skulle dit och vill ha med Johan som en backup. Vilket, ja, Johan verkar tycka att det var en rimlig grej att göra.
Det är helt galet, för de har träffats
på bussen.
På bussen. Han tog med honom hem. Här ja. Landade min landare. Ja,
men
kompis,
gud, han bara, jag ska hem. Han tog med honom hem som en hund.
Ja, man,
nej, han bara... inte som en hund, men typ...
Han bara, hej, det här verkar vara en bra idé. Jag tar med dig hem. Vill du låna min landare? Åh, jag ska bara ringa en kompis. Så ja. Ringer han bara, jag måste dit. Typ, ja. Kan du vara med i en backup?
Men idén blir bättre.
Åh, gud.
Listen, lyssna.
Mm.
Johan fick uppfattningen av att det kunde finnas knivar i då Ivans bostad. Och varför han fick den här uppfattningen, det vet vi inte riktigt. Det framgår inte tydligt. Han trodde också att det kunde bli en ganska så livlig diskussion när de väl skulle vara på plats. Men han hade fortfarande känslan av att telefonsamtalet inte hade verkat hotfullt. Andres däremot berättade för Johan då att Ivan var sinnessjuk och troligtvis beväpnad. Och samtidigt som detta så packade Andres ner en köttklubba i en väska. Och den här köttklubban hade Johan innanför sin ytterdörr som skydd, för de var ju hemma hos Johan. Och med tanke på omständigheterna så tänkte då Johan, ja men jag tar med mig en kniv och så lägger den i fickan och så en yxa som jag lägger i byxlinningen.
Men herregud, vem har alla de här grejerna hemma?
Johan.
Johan.
Johan. Ja. I utredningen så beskrev Johan sig själv då som vältränad med rakad skalle. Och den här kvällen då var han iklädd linne för att visa upp sina tatueringar och muskler. Och jag antar ju att det här är någon form av skrämseltaktik. Om man ser farlig ut med en massa muskler och tatueringar så kanske ingen hoppar på en. Och det är ju också det här som Johan faktiskt påstår i sina förhör, att det var därför han klädde sig på det sättet. Så varför ville då Johan ha med sig en kniv och en yxa? Om det nu bara handlar om en diskussion mellan två personer som Johan dessutom inte känner. Varför då lägga sig i så mycket? Och varför var så medgörlig med en person som han precis hade träffat på en buss? Johan uppgav senare i rättegången att han tog med sig kniv och yxa ifall att de skulle möta på motstånd. Ja, men och yxan kunde ju också användas för att forcera dörren. Eller också kan man ju acceptera när en person inte vill diskutera. Och så kan man gå därifrån utan att forcera dörren. Och tror man då att någon där inne behöver hjälp så kan man ringa polisen. Det är ju bara en tanke från min sida. Men så här tänkte inte Johan. Och med det sagt så kan det ju vara så att Johan kanske hade svårt för myndigheter. Eller svårt för att lita på myndigheter om man då kanske har varit inne i systemet under en längre period av sitt liv.
Så ja, han vill bara undvika det liksom.
Ja, precis. Man ringer inte polisen det första man gör liksom. Mm. Och Johan lämnade sin mobiltelefon i lägenheten innan de gick. Och enligt honom är det inget konstigt utan han gjorde det ibland. Det var inte alltid han tog med sig sin mobiltelefon hemifrån. Och det här var ju 2010. Så jag vet inte. Det kanske är så som han sa. Eller så kanske han inte ville liksom att den skulle kopplas ihop med Ivans lägenhet. Mm. Genom att han tog med sig den dit.
Mm.
Så, det vi vet hittills är att Johan som är ny i Helsingborg träffade Anders på en buss. De åkte hem till Johan och Anders pratade med en Ivan i telefon. Och enligt då Anders ska Johan och Anders gemensamma vän Peter sitta i en trängd situation hemma hos Ivan. Och därför ville Anders gå dit. Och Johan skulle ju följa med som en backup. Under tiden som de då hade varit hemma hos Johan, då när Anders pratade i telefon, så drack de några öl och snackade lite. Och Anders berättade lite om sin bakgrund, att han hade suttit inne för ett grovt våldsbrott. Han sa också att han hade en gängrelaterad bakgrund. Han gav Johan en massa tabletter, alltså benzodiazepiner, eller man kan kalla det för benzo. Och det är ju en form av lugnande, sövande medicin som man kan få mot olika typer av ångestdiagnoser eller sömnproblem. Och benzo har ju effekten av att kunna trubba av känslor lite grann och göra så att man kanske begår vissa handlingar som man vanligtvis inte hade gjort. Om man då tar ganska mycket. Johan rökte också en joint under tiden och var i lägenheten. Och efter allt det här, det var då som Johan och Anders tillsammans begav sig mot Ivans bostad. De tog bussen dit. Så det var ju Johans version av hur han träffade Anders. Men hur var Anders version då? Jo, vi kan ju börja med att berätta att kvällen innan midsommarafton så var Anders hemma hos Ivan och festade. Eller hur, Jenny?
Ja, de var där med ett par andra vänner. Peter var också där. De tog kokain och drack. Och det var en vanlig hemmafest. Inget konstigt hände och Anders gick därifrån tidigt på morgonen. Det som var då är att Ivan upptäcker att han saknar några grejer hemifrån. Alltså han tror att Peter har stulit från honom. Och då blir han jättearg. Så han skriver på Facebook ett argt meddelande till Peter att du måste ringa mig nu omgående. Du har grejer som är mina. Och då blir det då ett tjafs på Facebook.
Och på midsommarafton så satte sig då Anders på en buss. Han skulle möta upp någon på Dalhem. Och han var ju fortfarande bakis från den här festen där Peter hade varit hemma hos Ivan. Och där hela det här tjafset på Facebook sen utspelade sig. Och det var då Johan gick på bussen. De började prata med varandra. Och Anders såg att Johan hade liksom en t-shirt på sig där det stod Dive now, work later. Och Anders insåg då att hans vän Peter höll på med dykning. Så pratade de om det här och så kom de fram till att både Johan och Anders kände ju Peter. Och Anders kom bra överens med Johan, men han minns ingenting om sin mobiltelefon eller omständigheterna kring detta. Men han uteslöt heller inte att så kunde ha varit fallet. Det slutade i alla fall med att Anders följde med Johan hem och de pratade och drack öl. Och Anders berättade om sitt tidigare våldsbrott, vad han var dömd för. Och Johan berättade om sin bakgrund och att han var inskriven på västkustfamiljen. Anders tog också en del benzodiazepiner, de vi nämnde tidigare, de här tabletterna. Och det är någonting som han då fick utskrivet för sin panikångest. Men han tog ju såklart mycket mer än vad han borde enligt ordination. Och om Johan tog några tabletter, det vet inte Anders, det minns inte han. När Anders var hemma hos Johan så ringde både Peters flickvän och Peters syster och frågade efter honom. Och det verkade som att de var oroliga för Peter. Anders valde då att ringa till Peters telefon. Men det visade sig att det var Ivan som svarade i Peters telefon. Ivan var förbannad på Peter och påstod att Peter hade stulit ifrån honom. Och en stund senare, när Anders ringde ytterligare en gång till Peters telefon så var det fortfarande Ivan som svarade. Anders ville då hjälpa till att hitta en lösning. Och de bestämde då att de skulle ses och prata om vad som har stulits eftersom det kunde då handla om någonting olagligt. Någonting med ett värde upp till 8000 kronor och varken Ivan eller Anders kände sig bekväma med att diskutera det här över telefon. Anders trodde nämligen att det kunde handla om narkotika men det var ju ingenting som han visste säkert. Och för Anders så handlade det hela om att se till att Peter inte råkade illa ut eftersom de hade en speciell relation till varandra. Anders kände sig lite grann som Peters storebror. Anders berättade för Johan om samtalet som han hade haft med Ivan. Alltså att Anders och Ivan skulle ses för att diskutera vad det var som Peter hade tagit ifrån Ivan. Men det kunde alltså finnas fler personer i Ivans lägenhet och därför gick Johan med på att följa med som backup. Ivan hade också nämnt någonting för Anders angående en pistol, men Anders tog liksom inte det här på allvar alls. Utan tanken var ju bara att de skulle prata. Anders och Johan tog bussen hem till Ivan. Och det var då Anders märkte att Johan hade en väska med sig. Och så såg han att det låg en köttklubba i den. Och när Anders då pratade med Ivan i telefon på väg hem till Ivans lägenhet så märkte han att Ivan har ändrat lite ton här. Han är inte riktigt lika lugn utan mer liksom irriterad. Så Anders tog helt enkelt köttklubban och satte den i sin byxlinning. Johan berättade i alla fall vidare att när han var på bussen med Anders så blev Anders mer och mer uppspelt ju närmare de kom Ivans bostad. Medan Johan han försökte hålla det här lugnt liksom. Han försökte liksom hålla nere det hela. Anders hade också börjat prata om att Ivan skulle ha en pistol och bilden av Ivan förvärrades desto närmare de kom Ivans hem. Anders hade tydligen också vid något tillfälle frågat Johan om han var taggad. Men vad han skulle vara taggad på, det framkommer liksom inte riktigt i de här förhören som hålls. När de väl kom hem till Ivans bostad så var ju Peter inte i lägenheten. Och Johan berättade då i sina förhör att det var bara Ivan och en person som vi kommer att kalla för Dragan i lägenheten. Dragan befann sig i köket och pratade i telefon och Ivan var vid sin säng för att byta om. Och Johan som då hade känt en viss nervositet innan de kom dit kände att men här är ju en ganska lugn stämning. Så han satte sig ner i soffan och tog det lugnt för det fanns ju liksom inga andra personer där. Och när han satt i soffan så hade han då ryggen vänd mot hallen. Dragan kom också in och satte sig i soffan. De hörde ett ljud och Dragan ställde sig förvånat upp innan han sprang ut ifrån lägenheten. Johan berättade vidare då att han vände sig om för att se vad det var för någonting. Och då såg han att Ivan och Andre stod vända mot varandra. Väldigt nära, precis som innan man ska bråka. Men Ivan hade ingen kniv i sin hand och han verkade inte vara hotfull. Men någonting hade förändrats med Andres. Han slog plötsligt köttklubban i ansiktet på Ivan och Ivan hamnade då i sängen. Andres satte sig gränsle över Ivan och fortsatte slå slag efter slag mot ansikte, hals och axelparti så att Ivans ansikte blev helt söndertrasat. Men Andres bara fortsatte och bara frustade och svettade så verkade det vara helt utom kontroll. Ivan däremot gjorde absolut inget motstånd och Johan försökte få Andres att sluta genom att säga till honom att sluta, killen är ju helt borta. Men det hjälpte inte och Johan kände ett stort obehag och blev rädd för Andres. Johan kom nu på att det kunde ju finnas en pistol någonstans här och för att säkerställa att Dragan inte skulle komma tillbaka med pistol eller med backup så kontrollerade han ytterdörren och att den var låst vid två olika tillfällen. Så det är i alla fall det som Johan uppger är anledningen till att han kontrollerar den låsta dörren. Och han sa också i förhör att hade polisen kommit till platsen så hade han ju självklart öppnat dörren för polisen.
Mm-hmm.
Och så kanske är fallet eller inte. Han kunde ju inte själv ringa polisen eftersom han inte hade sin telefon med sig. Och dessutom så var han ju nu vettskrämd för Andres. Andres verkade inte alls veta vad han höll på med. Han hade nu hittat en kniv mellan Ivans säng och väggen. Och Johan försökte igen säga till Andres, sluta, lägg av liksom. Men det gick inte att få kontakt med Andres. Han var nu, alltså Andres då, han var nu utom sig av ilska eftersom han hade hittat den här kniven. Och liksom trott då att Ivan skulle försöka hugga honom med den här kniven som han hade hittat.
Så men han har precis slagit honom sönder och samman så hittar han en kniv. Bara, ska du hugga mig med denna? Så blir ännu mer arg. Bara, han ligger där och är helt sönder.
Ja. Och enligt Johan så gjorde ju Ivan inget motstånd.
Nej, han hade inte ens något vapen att försvara sig med. Han höll ju inte i kniven. Den var ju mellan madrassen och väggen.
Precis. Men den här kniven som Anders då hittade, den använde han själv. Genom att hugga Ivan flertalet gånger tills liksom knivbladet böjdes något.
Mm.
Och Johan försökte ju igen att stoppa Anders genom att dra i armen då. Men Anders bara puttade undan honom så han liksom Johan föll undan. Och vid något tillfälle liksom när Anders var helt inne i det han höll på med så bara torkade han svetten ur pannan och liksom bara fortsatte.
Men
och var
gud. Liksom,
tappat kontrollen helt och gick inte få kontakt med. Enligt Johan då, så när Anders var helt slut och svettig med blod överallt så satt han på sängen. Och då frågade Anders Johan, ska inte du göra någonting? Och Johan då, som var vettskrämd, han tog ju kniven. Och sen så låtsas högg han 2 gånger mot Ivans kropp. Mm. Så att det skulle se ut som att han högg Ivan.
Mm. Alltså han var vänd så att han inte skulle kunna se om han gjorde det eller inte.
Precis.
Och jag kan tänka mig att Ivan då var redan helt blodig och sönderslagen. Så det skulle ju inte vara någon skillnad.
Precis.
Egentligen, han kunde inte avgöra om det var hans hugg eller han inte hade gjort något.
Så Anders såg ju liksom inte om han träffade eller inte. Men enligt Johan då så högg han ju aldrig Ivan. Utan det var bara ett sätt för att visa Anders att... Att, du vet, Johan ville inte bara vara ett vittne. För då fanns ju risken att Anders skulle se honom som ett hot.
Ja.
Men om han då var med i brottet. Mm. Då var han ju också en medgärningsman på något vis. Mm. Så det var väl det som var tanken. Och vi fortsätter med Johans version av det hela. Mm. Så nu har alltså Ivan hamnat på golvet. Och hur han hamnade här, det vet inte. Johan minns inte det. Men Anders försökte bryta Ivans båda armar. Och sen så tog han tag i Ivans byxlinning. Och så sa han att han skulle klippa av honom manslemmen. Ja, det är liksom det som man benämner det i domen. Ja, och för er då som ändå är lite osäkra så ska jag vara tydlig. Han snackade alltså helt enkelt om att klippa av Ivans penis. Nu höll alltså Anders en sax i ena handen och han hade plockat fram Ivans manslem, alltså penis, och höll den i andra handen. Men här så kände Johan att han kunde inte titta längre.
Nej.
Utan han liksom, han tittade bort. Han hörde sedan Anders säga att du ska ha den i munnen, din jävel. Och när han tittade då så kunde han se att Anders var i höjd med Ivans huvud. Men han kunde liksom inte se vad Anders gjorde. Mm. Och efter det här så tog Anders Ivan och vände på honom så att han låg på mage. Och Ivan hade då byxorna neddragna till alltså halva baken då. Och då tog Anders en syl. Och förde den mot Ivans ändtarmsöppning. Där han forcerade in sylen med hjälp av sin handflata. Alltså de är ganska grovt våld. Ja, det här är jättejobbigt.
Detta är så sjukt.
Ja, jag vet.
Så hemskt. Av vilken anledning? Alltså det finns inte ens en anledning.
Nej, och jag tror inte att man kommer fram till något riktigt motiv.
Ja, fortsätt.
Men här så kände i alla fall Johan att han orkade liksom inte mer. Så han sa till Andres att jag drar. Jag drar nu, men då sa Anders till honom att du går ingenstans. Och när han sa det, då hade han köttklubban i ena handen och sylen i andra handen. Så Johan vågade ju inte sticka därifrån. Och Anders sa till dem att vi går inte härifrån tomhänta. Och sen efter det här så började Anders då plocka på sig elektronik, alltså diverse elektronik från Ivans tillhörigheter. Och så lägga det i den väskan som han hade haft med sig. Mm. Under tiden som Anders gjorde det här så hade Johan varit helt passiv och inte hjälpt till. Och det fanns ju då flera anledningar till att Johan inte hade valt att lämna lägenheten tidigare. Det han säger själv då, det är ju att han var ju vettskrämd för Anders. Han var jätterädd för honom och vågade liksom inte göra någonting som skulle få honom att bli irriterad på honom. Han var också rädd att Dragan skulle komma tillbaka med en pistol eller med backup eller någonting. Och sen hade han aldrig varit i den här delen av Helsingborg, så han visste liksom inte riktigt var han var någonstans. Johan såg aldrig Ivan göra något som helst motstånd. Och Johan själv gjorde ingenting mot Ivan. Så efter att Anders hade plockat ihop all elektronik och alla tillhyggen som han hade använt, så lämnade de lägenheten. Utanför lägenheten så bytte Anders kläder. Han var alldeles blodig och svettig. Han gav också Johan andra kläder. Och de här kläderna låg i den här väskan som Anders hade haft med sig till Ivans lägenhet. Johan bad Anders att ringa larmcentralen. För han hoppades ju någonstans fortfarande på att Ivan låg i lägenheten och levde.
Mm.
Och som sagt, han hade själv ingen telefon med sig. På bussen tillbaka mot Johans bostad så var Anders alldeles uppspelt och nästan euforisk när han pratade om vad som hade hänt och vilka tatueringar han skulle skaffa för att symbolisera det som hade inträffat.
Men fy fan alltså.
Och Anders följde med Johan hem efter händelsen. Johan vet inte varför, men Johan han menar på att han var bara så här överlevnadsmod.
Han vågar inte säga att du ska inte följa med mig hem.
Och det var ju, det här är ju alltså Johans version av det som hände i lägenheten mellan Anders och Ivan.
Mm.
Men sen har ju Anders sin version som han berättade också i utredningen och i förhören. Och enligt honom så var det ju Johan som hade en väska med sig till Ivan. Det var också Johan som hade gett Anders en köttklubba som Anders kunde stoppa i byxlinjen. När de då hade kommit till lägenheten så var bara Ivan och Dragan i bostaden. Och Ivan hade omedelbart blivit jättearg när han såg att Anders hade tagit med sig en helt främmande person. alltså Johan.
Mm.
Och Ivan flög upp på soffan som han hade suttit i. Ivan höll då en kniv i ena handen, men han hade liksom armen mot, alltså hängande längs kroppen. Men Anders hade uppfattat det som att Ivan hade tänkt gå till attack och hugga honom med den här kniven. Och eftersom han uppfattade så, så tog han ju köttklubban och slog den i ansiktet på Ivan, för han ville liksom inte riskera att få kniven i sig. Och när han gjorde det så ställde sig den här dragan upp och stack och lämnade lägenheten. Det här slaget mot ansiktet hade ju gjort Ivan ursinnig och Ivan blödde från ansiktet. Och Andres uppfattade Ivan som drogpåverkad och han var rädd för att bli huggen av kniven. Så att han försökte slå Ivan ytterligare en gång mot ansiktet med den här köttklubban, men Ivan lyckades liksom parera slaget och skydda sig med sina armar. Så köttklubban liksom åkte iväg. Anders började då istället att slå Ivan i ansiktet med höger knytnäve. Och sen tog han honom i ett björngrepp så att de hamnade på sängen. Detta är fortfarande Andres version av allting som hände.
Mm.
Så när de låg på sängen, Andres och Ivan, så var ju Andres livrädd. För han visste inte var kniven var. Och han visste inte om Ivan skulle hugga honom. Så han fortsatte att slå på Ivan. Och Ivan slog på Andres. Och Andres berättade då att Johan då befann sig hela tiden i närheten. Antingen nära honom, alltså bakom Andres eller i närheten av Ivan. Men plötsligt i det här tumultet mellan Ivan och Andres så tappar Ivan all sin kraft. Och Andres uppfattade det som att Johan hade gjort någonting mot Ivan, för att Johan stod bakom Ivans rygg.
Mm-hmm.
Och då när han tappade kraften, alltså Ivan då tappade sin kraft, och passade ju Andres på att ta ett grepp om Ivans ena arm. Och det här greppet borde ha varit väldigt smärtsamt, men Ivan hade inte reagerat överhuvudtaget, och det var då Andres insåg att någonting är ju fel här. Han släppte Ivan och sen bara sprang han ut ur lägenheten. Och när Andres då väl hade lämnat lägenheten så ringde han ju såklart till larmcentralen, eftersom han ansåg att Ivan behövde hjälp, för att han var ju säkert skadad där uppe i lägenheten. Och efter att han hade ringt till larmcentralen så kom Johan ut ifrån trappan, och Johan hade då handskar på sig och väskan över en axeln.
Jaha.
Och väskan såg jättetung ut.
Mm-hmm.
Det här var alltså Andres version av vad det var som hände. Och enligt Johan då, om vi fortsätter lite på vad Johan sa, så efter allt det här tumultet i lägenheten, de hade kommit ut och så vidare, så tog de sig till knutpunkten i Helsingborg. Det är där alla tåg och bussar utgår ifrån. Anledningen till det var ju då för att Andres ville hitta en gammal tågbiljett som han kunde använda som alibi.
Mm.
Men däremot så sa Andres i sitt förhör att anledningen till att de åkte till knutpunkten var ju för att det var Johan som ville ha en gammal tågbiljett som alibi. Men när de väl hade varit på knutpunkten och begett sig mot Johans lägenhet, så insåg då Johan att han hade tappat bort både hemnycklar och busskort, så de kunde helt enkelt inte komma in i lägenheten. Så med hjälp av två grannar så slog de sönder en ruta och så klättrade de in.
Johan ringde då sin chef på mobilen då han var orolig för hur han skulle komma in på jobbet på måndagen, just för att han hade tappat bort sina nycklar. Och då berättade han att han hade varit tvungen att slå sönder en ruta för att komma in i sin egen lägenhet. Hans chef uppfattade honom som påverkad, och hon hade då pratat med honom några dagar innan det dessutom och fått samma känsla, så hon misstänkte då att han hade fått ett återfall.
Ja, precis. Och de här uppgifterna, det är ju hennes uppgifter.
Ja.
Som hon har lämnat i ett vittnesförhör.
Precis.
Så om vi då fortsätter med Johans version, när de väl då tagit sig in, eller när de väl tog sig in i Johans lägenhet, så sprang Johan in på toaletten och kräktes. Efter det så tog han flera tabletter av de här benzodiazepinerna. Och Andres, han verkade vara ganska så irriterad över att det var två grannar som nu hade följt med in i lägenheten. Och Johan uppfattade som att stämningen blev liksom mer och mer hotfull. Det slutade liksom att Andres blev aggressiv gentemot grannarna.
Mm.
Ja, och det var ju också grannarna som tog upp att de hade hört talas om att det hade hänt ett dödsfall i Helsingborg. Och de läste om det i Aftonbladet, och det var då Johan faktiskt insåg att Ivan hade dött. Han hade inte klarat sig med de här skadorna. Och fortsatt då, enligt Johan, så var det ju Andres som ville ut och festa på nattklubb samma kväll.
Va?
Ja, och Johan följde ju med. Och anledningen till att Johan följde med, det var ju för att han ville inte att Andres skulle bli misstänksam mot honom. För att han var ju rädd för Andres. Och dessutom så ville han inte vara själv i lägenheten med Andres. Så de gick ut på den här nattklubben i Helsingborg. Och dagen efter så krävde Anders att Johan skulle tvätta alla deras kläder och diska köttklubban och sylen. Och också att Johan skulle göra sig av med köttklubban och sylen, alltså kasta den någonstans. Mm. Anders ville också köpa tändvätska för att bränna kläderna och skorna som de hade haft på sig hemma hos Ivan. Johan då gjorde som han blev tillsagd. Han brände sakerna i sin trädgård. Och sen ville Anders dessutom att Johan skulle hugga honom med en kniv i hans ben. Och det var ju då för att Johan senare skulle kunna säga till polisen att Ivan knivhögg Anders först. Och då var ju Johan tvungen att försvara Anders genom att slå Ivan i ansiktet med den här köttklubban. Så i princip att Johan då skulle ta på sig det här med köttklubban.
Mm.
Då Johans version såklart. På söndag förmiddag så ringde Anders flickvän till honom. Och så sa hon att polisen letade efter Anders. Så Anders lämnade Johans lägenhet. Men det sista han sa till Johan innan han gick därifrån, det var att Johan skulle förbereda sig på att sitta häktad några månader.
Okej. Okay.
Dagen efter det här, när Johan kom hem från att ha varit ute, så var polisen på platsen.
Mm.
Och Johan fick följa med in då.
Ja, bra.
Allting som Johan gjorde efter mordet, det var för att han kände så pass stor rädsla för Anders. Att han var rädd att Anders skulle ge sig på honom. Han gjorde vad han var tvungen för att överleva. Och anledningen till att han inte kontaktade polisen, det var ju som sagt då för att han litade helt enkelt inte på polisen efter tidigare erfarenheter. Så vad hände egentligen efter mordet enligt Anders? För Anders har ju en annan version av det hela. För enligt Anders så hade han själv lämnat lägenheten före Johan och visste ju inte vad som hade hänt därefter. När du tagit det här liksom greppet om armen och sen hade Ivan inte reagerat, sen hade han ju dratt på lägenheten.
Ja.
Och efter att då Johan till slut hade kommit ut då med väskan och så hade de åkt till knutpunkten och sen hade de då åkt hem till Johan. Och där med hjälp av grannar krossat ett fönster för att ta sig in i Johans lägenhet. Eftersom då Johan hade blivit av med sina nycklar. Väl inne i Johans lägenhet så hade Anders lagt sig i Johans soffa och tog en massa tabletter. Under tiden var Johan ute i köket. Anders upptäckte att han hade ett sår på sin tumme på ovansidan av handen. Så han gick ut till Johan i köket och då insåg han att Johan stod och diskade köttklubban och en syl. Och det här var ingenting som Anders hade bett Johan att göra.
Nej.
Ja, Anders visste inte i efterhand heller att Johan hade dumpat det. Alltså kastat de här grejerna efter att han hade diskat det. Johan ville sedan tvätta kläderna som de hade haft på sig i Ivans lägenhet. Alltså både Johans kläder och då Anders kläder. Så att Anders fick ju låna kläder av Johan. Och inte heller det här hade Anders bett Johan att göra. Utan det här var ju någonting som Johan gjorde. Den här tiden efter vad som hade hänt i Ivans lägenhet så tog ju Anders ganska mycket tabletter och drack ganska mycket alkohol. Så minnesbilderna, de är lite röriga och kommer inte i rätt ordning och så. Men det Anders minns är att han och Johan gick i alla fall ut för att festa på en nattklubb i Helsingborg. Och stämningen var god. De spelade blackjack och Anders pratade med en trevärd som han kände. Han kan ju ha nämnt för den här trevärden vad Johan hade gjort mot Ivan. Men han minns inte riktigt. Efter den här festnatten så sov Anders över hos Johan. Och dagen efter, det var då Anders läste en artikel om en person som hade blivit mördad eller dött då i Helsingborg. Och det var då Anders förstod att shit, Ivan dog.
Enligt honom.
Det här är ju Anders version. Mm,
precis. Så att egentligen så säger de emot varandra.
Såklart.
Alltså, ja. Johan säger att så här var det. Och sen så säger... Yeah. Andres att så var det inte alls och jag har inte bett om detta och
precis.
Han gjorde det.
Och det får vi ju se som vad bevisen säger ju, för det är ju det som avgör det hela. Och Anders uppger också vid något tillfälle liksom att det fanns, alltså Johans grannar har varit inne liksom i Johans lägenhet med dem. Han liksom, han minns inte var, när och hur och så här. Det var i alla fall Johans idé att köpa tändvätska och bränna deras kläder i trädgården. Men det var Anders som faktiskt bad Johan att hugga honom i benet med en kniv. Och anledningen till att Anders ville att Johan skulle hugga honom med en kniv i benet, det var ju att Anders hade ju ett sår på sin hand. Så det fanns ju en risk att det fanns blod i Ivans lägenhet från Anders sår.
Mm-hmm.
Så för att kunna ha en vettig då förklaring till polisen så tyckte han då att om Johan hugger honom i benet och säger till polisen att nej, men det var Ivan som högg Anders i benet. Och då finns det ju en anledning till att man då utövade våld mot Ivan.
Mm.
Men förutom det här då så säger Anders att de diskuterade liksom inte mer vad de skulle säga till polisen och så. På söndag förmiddagen då, ett par dagar efter midsommarafton, så ringde Anders flickvän till honom och så sa hon då att ja, men polisen letar efter dig. Och Anders valde då att lämna Johans lägenhet för att åka hem till sin flickvän. Men innan han lämnade så gav Johan Anders en väska med en massa grejer. Och då sa Johan till Anders, släng det här någonstans på vägen hem till din flickvän. Men Anders gjorde aldrig det här. Han bara tog väskan med sig och åkte hem till sin flickvän. Ringde polisen och bad dem att komma och hämta honom. Vilket de gjorde. Det värsta här är att vi får höra Johans version och Anders version. Mm. Kommer aldrig få höra Ivans. Det är det som är det värsta. Nej.
Utredningen visar att våldet mot Ivan utförts av Anders eller Johan och endast av dessa två. Deras uppgifter om händelseförloppet går isär, men det är Johans version som är den mest troliga och den version som åtalet bygger på. Detta är dock endast de delar som kan stödjas av bevisning som kan leda till en fällande dom. Eftersom Johan är medåtalad ska hans uppgifter tas med en nypa salt och naturligtvis måste bevisningen också finnas där. På kniven som beslagtogs i Johans lägenhet visade DNA från två personer. Resultatet av analysen talar starkt för att dessa två personer är Ivan och Andres. Johan är utesluten från resultatet. Han blev även utesluten från resultatet på testet som gjordes på saxen som hittades i Ivans säng ovanpå bäddmadrassen men under sängkläder och klädesplagg. Analysen visade DNA från två personer genom blodanalys. Ivan och Andres DNA. Andres blod hittades även på följande saker i Ivans lägenhet. Handtaget på ett stämjärn. Xbox, DVD-spelare och telefonladdare. Ivan och Andres DNA på kniv och sax visar att Andres använt dessa mot Ivan. Och det visar också att Andres inte lämnade lägenheten tomhet före Johan på grund av att hans DNA fanns på stöldgodset. Blodbildsanalysen från lägenheten visar att flera slag utdelats mot en blodig person genom blodstänk. Och dessa stämmer överens med Johans version om upprepat kraftigt våld av Andres mot Ivan. Även rättsläkarens bedömning stödjer denna version om våldsutövandet. Bedömningen lyder att Ivan utsatts för massivt våld, ett 20-tal slag varav hälften mot ansiktet, överensstämmande med Johans version. Andres säger att sådant våld ej har förekommit. Dragan berättade att Ivan inte hade en kniv i handen när Andres plötsligt drog fram ett verktyg och slog Ivan i nacken så att det knakade till och fick Ivan att falla framåt. Obduktionen överensstämmer även med denna berättelsen.
Ja, precis. Dragan var ju i lägenheten och blev ju förvånad och sprang därifrån. Så det måste ju vara det som gjorde det, tänker jag.
Ja, precis. Bara det första slaget som fick honom att fly.
Han måste ha blivit så jävla chockad och bara liksom dratt ifrån.
Ja, det var ju från ingenstans.
Ja.
Vittnet Milan berättade att han mött Johan och Andres när de kom ut från porten tillsammans.
Okej, så de kom ut tillsammans?
De kom ut tillsammans. Milan kände Andres och de började prata med varandra.
Okej.
Och då berättade Andres för Milan att han trodde att han hade haft ihjäl Ivan.
Okay.
Precis, alltså de kom ut därifrån och han berättar att han nyss tror att han har haft ihjäl Ivan.
Men hur uppfattade Milan Andres?
Som påverkad, han var genomsvettig och blodig.
Fan vad obehagligt.
Yep. Detta talar då emot Andres version av att han stack innan Johan. Enligt Stefan som var Johans granne hade Andres sagt till honom att han hade klippt av Ivans penis och prylat honom. Och han inte visste om han hade slagit ihjäl honom. Och de här samtliga vittnesmålen stödjer Johans version och talar emot Andres. Försvaret framför såklart Andres version och de tvivel som fanns var att det var ju möjligt för blodet på saxen och elektroniken att det kan ha tillkommit vid andra tillfällen. Även då när sängkläderna låg ovanpå saxen.
Ja, och det blodet du pratar om nu, det är Andres blod,
ja,
eller hur?
Precis.
Att det är hans blod kan ha tillkommit på ett annat sätt.
Mm, det var hans försvarare då påstår. Och de påstår också att blodet kan ha kommit dit på elektroniken då, när de transporterades av Andres.
Ja, precis. Att liksom han har råkat lägga, alltså...
Ja, att det typ inte var stänk liksom,
ja,
från våld.
Eftersom han hade ett sår.
Precis.
Ja.
Det är ju en möjlighet, men andra bevis väger tyngre än detta. Inräknat då Johans berättelse samt vittnesmålen som motsäger Andres ord. Tingsrätten ansåg att Andres borde förstått att risken för att Ivan skulle dö var överhängande. Han har utan förvarning använt grovt våld mot Ivan som var obeväpnad och när han livlöst legat på golvet klippt av penisen och tryckt ner den i halsen på honom. Det må inte ha varit planerat innan de tog sig till Ivan, men uppfattningen är att Andres varit likgiltig till konsekvenserna.
Minst sagt, ja.
Jep, och han ska därför dömas för mord.
Ja.
Han är också skyldig till stöld och för att de då efter Ivan ligger livlös på golvet samlat ihop godset istället för att hjälpa honom då.
Ja.
Då anses stölden som grov. Så Andres dömdes för grov stöld och mord.
Yeah.
Och han fick 18 års fängelse. Enligt obduktionen så avled Ivan genom kvävning av sitt eget blod. Han var antingen medvetslös eller medvetande sänkt på grund av att skallen i bakhuvudet tryckts in i hjärnvävnaden. Medan svullnaden vidtagit har han alltså inte kunnat göra någonting för att förhindra blodet från såren i munnen och näsan att fylla hans luftstrupe och luftrör, vilket ledde till att han kvävdes. Ivan hade utsatts för mycket grovt våld. Köttklubba, kniv, slag och sylen hade använts som vapen. Penisen hittades i halsen under obduktionen och det är oklart om han levde under denna handling. Föremålet hindrade mer blod från att rinna ner i luftvägarna, men där fanns redan tillräckliga mängder för kvävning. Och likfläckarna visade att Ivan legat på båda fram- och baksidan av kroppen efter hans död. Johan dömdes för medhjälp till grov misshandel, vållande till annans död och grov stöld, samt då att betala skadestånd, och det gjorde ju Andres också.
Ja.
Han var också tvungen att betala skadestånd till familjen. Johan visste att Andres dömts för våldsbrott tidigare. Han tog med verktyg och speciella handskar, träningshandskar, som han använde för att greppet skulle vara bättre om han behövde använda de här grejerna han tagit med sig.
Mm.
Galet. Och därav var han förberedd på att använda vapnen. De var drogpåverkade och detta ökar risken för våldsutövande. Med detta samlat har han gjort sig skyldig till grov misshandel. Hans agerande har bidragit till Ivans död. Han har varit grovt oaktsam och döms för vållande till annans död. När Ivan legat livlös har han med Andres samlat ihop stöldgods då han har blivit uppmanad till detta av Andres och döms för grov stöld. Johan hävdar att han agerat i nöd. Detta då han har varit rädd för Andres. I viss mån så anser tingsrätten att Johan varit påverkad av Andres att begå brotten. Johan förekom under 10 avsnitt i belastningsregistret för bland annat stöld, rattfylleri och narkotikabrott. När straffvärde bedöms tar man olika saker i beräkning, till exempel som i detta fallet uppsåt och oaktsamhet. Brotten anses av mycket allvarlig karaktär, men Johan har i väsentlig mån varit påverkad av Andres och detta räknas till godo i bedömningen. Tingsrätten bedömer straffvärdet till 2 år.
Och det är ju det du sa egentligen, det är att eftersom Johan då var i den situationen han var i, där han kände sig tvungen och var rädd för Andres, så sänkte man straffet.
Yeah.
Men man ansåg ju ändå att det som Johan hade varit inblandad i var särskilt, alltså
grovt.
Ja, det var grovt liksom. Yeah. Men
detta är mindblowing för mig. Alltså 2 år.
Och
jag förstår att vi ska hålla oss till lagarna och det här är så det är. Precis. När straffet är tilldelat så är det så. Men 2 år.
Ja, och du sitter ju 2/3. Alltså,
som vanligt.
2 år är ju en ganska kort tid.
Mm.
För att jag tycker ju ändå att den här händelsen är, alltså den är ju utanför, jag kan inte säga utanför det normala, för det är inte normalt att döda eller tortera någon. Mm. Men den är ju så grov och så hänsynslös. Och han hade så många tillfällen att ta sig från Ivans lägenhet. Mm. Att kalla på hjälp.
Ja.
Att leta upp någon annans telefon. Typ Ivans telefon, Peters telefon.
Spring till en granne. Alltså,
spring till en granne. Han valde att inte göra något av detta för att han var så rädd för Andres. Och jag fattar att han var rädd för Andres. För han var ett fucking monster.
Mm.
Men still.
Mm.
Du vet, alltså, då får du också ta konsekvenserna för att du liksom väljer.
Mm.
Att bara, eller jag kan ha fel. Jag kan ha fel. Vad vet jag? Jag har inte varit i en sån situation. Nej. Hur ska jag kunna veta egentligen?
Men han har gått 2 gånger och kontrollerat låset på dörren.
Han har haft tid med det i alla fall.
Då kunde han vända, vrida lås. mekanismen och gått utanför det.
Ja. Och sen kan jag ju tycka också liksom att ge Anders ett tidsbestämt straff efter ett sånt tortyrmord.
Mm.
Alltså, jag tycker att han borde ha fått livstid.
Mm.
Men det var tydligen ingenting som var standard på den tiden.
Nej.
Alltså, den tiden, det är ju inte så länge sedan, men det är väl kanske vanligare idag att man ger ett, att man skulle ge.
Ja, ett, för att hade han gjort det, det känns som att om det var planerat så hade han fått livstid.
Ja. Och jag fattar att de, alltså typ, de anser inte att det här var planerat att han skulle dö.
Nej.
Men du gick dit med yxa, kniv,
spyr, köttklubba.
Mm. Hur mycket våld tror man att en person kan överleva?
Ja.
Det kändes för mig i hela upprinnelsen fick jag känslan av att, Anders var ute efter att döda Ivan.
Alltså, ja, han hade med sig ombyte. De bytte ju om.
Ja, och han
tog med sig kläder.
Ja, och han var ju stolt över vad han hade gjort.
Han ville tatuera in i en honor det här of this var ju event.
Ja. Det var, här var ju någonting som han ville. För det är, det är den världen han lever i.
Men för det första, vem fan anfaller någon med en häcksax från första början? Som han hade varit dömd för tidigare.
Ja.
Galet.
Ja.
Men om han nu har skött sig.
Vem?
Andres.
Ja.
Så kommer han ut snart. När som helst. Denna månaden till och med. Om det är så att han har skött sig.
Han häktades denna månaden för 12 år sedan.
Ja.
Och 12 år är 2/3 av 18.
Mm.
Är det inte så?
Ja.
Mm.
Har vi fel så, I'm sorry.
Ja, vi kan. Vi sitter här nu och räknar lite själva. Men det är så liksom vi tänker. Och sen innebär det ju inte att han kommer ut den här månaden. Det kan ju liksom fortfarande vara att det är senare ju. Även om vi hade haft information om honom eller Johan nu i efterhand så hade vi inte sagt det här.
Nej.
Ja.
Men det är galet för att jag tycker absolut att detta skulle gett livstid.
Definitivt.
Absolut. Fruktansvärt.
Ja, det är fruktansvärt. Innan vi slutar, för vi har pratat om Johan och om Andres och Johan och Andres. Men det är ju faktiskt Ivan som är den viktiga individen här.
Mm.
Det som hände Ivan var fruktansvärt fel.
Han förtjänar inte detta alls överhuvudtaget och det gör ingen.
Nej.
Nej.
Jag kan inte ens föreställa mig hur jobbigt det här måste vara för hans familj. Ja. Svåra tankar går till hans familj.
Ja.
Någonting som vi inte har sagt, det är ju att Andres faktiskt har läst både psykologi A och socialpsykologi A. Och att han har föredragit på gymnasieskolor under 2009. Jag bara säger det. Våra tankar går till Ivans familj. Punkt slut.
Ja.
Och det här var säsongsavslutningen. Det här var sista avsnittet. För den här säsong nummer 1 med Tyst vittne.
Woop woop.
Det är podd.
Mm.
Yes. In på våra sociala medier, Instagram och Facebook, Tyst vittne, the podd. Lämna gärna 5 stjärnor där ni lyssnar på podden eftersom vi är bra. Eller hur Jenny? Jag vågar inte säga någonting annat.
Det är vi.
Yes.
Alex vill gärna säga, snälla kan ni, om ni tycker vi är bra. Nej, nu gör vi så här. Ni går in på våra sociala medier, tryck följ, typ lite notiser om ni vill det. Så lämnar ni in 5 stjärnor så blir vi skitglada.
Yes. Och en recension, för fan vi kan bli bättre kanske till nästa säsong.
Exakt.
Och det kommer snart en säsong till.
Ja, vi kommer ta en liten paus.
Kort paus.
Mm.
Breather.
Mm.
Yes, vi är snart tillbaka. Så älskade lyssnare, tack för den här säsongen. Tack för att ni har följt oss och tack för
alla lyssningar från världen över. Vi har ju en karta där vi ser var ni lyssnar någonstans. Och det är så roligt att följa. Så tack till er som är utanför Sveriges gränser som lyssnar på oss.
Yes, we love you all.
We love you. Okej, ta hand om er.
Toodles.
Toodles.
Bye.
Bye. Motherfuck to you. Motherfuck to you.
Jag trodde jag hade stängt av. Okej, fan jag sitter helt
där. Alex är skitsmidig. Som ni hör har hon världens högsta ringsignal. Och nu ska hon trassla ur sig alla sladdar här för att gå och inte svara och stänga av ljudet på sin mobil. Hon svarade.
Och grannarna tog ju även upp att de hade ma. Blir du också anförd?
Ja.
Det är därför jag gör så.
Ja, jag försöker andas jag bredvid. Ja.
Så att det inte blir precis, så det inte blir sådana djupa, sådana såna äckliga telefonsamtalsandningar som man fick när man var 10.
Hello.
När någon bara ringde och bara andades i luren och man bara, okej.
Var det folk som...
Nej.
Nej.
Det
inte vad jag minns. Det var inte important, I don't remember.
Det var kanske inte all the time. då, så att jag sitter och väntar på Jenny. Hon ska smörja in sin döva gubbjävels rygg med solkräm så att vi kan börja spela in någon gång. Not uncomfortable at all. Just stay out here. Stop whining. That's like my second name. Can't stop whining. Whining is life.